Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 20 maj 2022. Nu återstår det inte speciellt många matcher av den internationella europeiska klubblagssäsongen. Det börjar dra ihop sig mot rejält säsongslut. Vi är mitt inne i en brinnande allsvensk vår. Och om lite knappt 2 veckor så sparkar dessutom Sverige igång nästa vända av Nations League med en ganska så spännande trupp, men kanske framförallt med en rejäl omstart i hur man ser på landslagets framtid. Det var i alla fall vad jag bar med mig från Jannes PK här i förrgår. Eller vad säger du?
Nej, men exakt. Det var en av våra fantastiska lyssnare som hörde av sig om en P1-intervju som Jan Andersson hade gjort, och där han hade pratat om att man, jag tror att det var första gången han pratade om det, men att man skulle gå till att spela med en central forward och en, ja, men någon slags 4-2-3-4-3-3 lösning. Så att jag rattade in den intervjun och lyssnade på den, och sen så kom det ännu mer då på den här presskonferensen. Och det är ju det egentligen, alltså, någon skulle väl kanske eventuellt kunna liksom skrika till populistiskt att det är Hamrens eller sådär, att lyssna på då vad de svenska supporterna har eftersökt under det senaste året. Men jag är helt övertygad om, inte minst då efter att ha suttit här med honom, med Wettergren, att de är benägna att göra om, och att båda två, även om Janne känns mossig liksom, men det tror jag mest är hans ålder, hans sätt att vara, men i hans fotbollstaktik, att det ska vara 4-4-2 in i döden, så jag snarare känt att vad fan, det här kommer väl hända. Inte minst då Wettergren, hans Matsone-koppling och hans stora jävla dedikation till att hela tiden utveckla sig själv och kollar på så mycket fotboll som han gör. Han kändes väldigt open-minded i alla fall när han var med i vårt i Toto Balotto. Ja, men jag blev i alla fall inte förvånad över de här orden.
Nej, och det har ju varit speciella knappa 2 månader sedan det oerhört, oerhört sura uttåget från VM-kvalet och förlusten mot Polen i playoffen. Där och då i direkt anslutning till den torsken så tyckte jag ändå att det gungade lite under Jannes fötter, och för första gången så började ganska tunga namn och en ganska stark opinion ändå lyfta frågan om ifall Janne är rätt namn och rätt förbundskapten för Sverige även i framtiden. Olof Lund var väl en av dem som gick längst fram i leden och pratade väldigt mycket om att Danmark tittade krasst på spelarmaterial och vilken typ av fotboll man vill spela, och valde att åsidosätta Åge Hareide trots att han var populär, trots att han hade gjort resultat, för att Kasper Hjulman var liksom ett bättre val allt sammantaget när man hade gjort sin analys och när man hade jobbat med, det är väl Peter Möller va, som är sportchefen då i det danska fotbollsförbundet sedan några år tillbaka. Att man helt enkelt gjorde analysen att även fast Åga gjort det bra så är Kasper Hjulman enligt vår bedömning ett bättre val. Och det har man ju sannoliken inte fått ångra med tanke då på framgångarna i inte minst då fjolårets EM-slutspel, men också hur man har slaktat rent ut här i VM-kvalet och att man spelar en otrolig fotboll och att allting är frid och fröjd. Så att det var ju på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare aktuellt i samband med Polen-torsken. Å andra sidan så tycker jag att det där aldrig riktigt tog skruv, kanske framförallt för att det har inte funnits någon Kasper Hjulman-figur i Sverige. Det har inte funnits något alternativ som har singlats fram och pratats om på konkreta sätt. Och således så har det känts som att för varje vecka som har gått, och även fast Håkan Sjöstrand tidigt var ute och pratade om något livstidskontrakt i någon radiointervju på Sportextra, så har det liksom, det har svalnat det där i att även opinionen och de som ropade på ett nytt förbundskaptens namn för 2 månader sedan har mer och mer nog landat i att vad fan, vi kör på med Janne. Jag hör ingen som liksom tycker att vi ska byta förbundskapten längre. Å andra sidan så verkar ju uppenbarligen ha tagit skruv och präglat här framtiden som stundar, att vi snarare behöver anpassa landslagets sätt att spela fotboll utifrån vilka spelare vi har att tillgå, än att vi ska anpassa spelarna vi har att tillgå till sättet som vi liksom prompt ska spela vår fotboll i det svenska landslaget. Och det pratade ju Janne om väldigt tydligt här i förrgår, att nu är det mer den devisen som gäller, och även fast han kanske inte sa det rakt ut, att nu skrotar vi 4-4-2 och kastar det över bord och nu ska vi spela 4-3-3. Han var ju lite mer kryptisk, men alltså han var ju ändå ganska tydlig mellan raderna att det är det som gäller. Och det känns ju ändå som att kan vi liksom ta ny sats utifrån de deviserna och utifrån de tankebanorna, så känns det i alla fall som en ny start landslagsmässigt. Sen så kanske inte truppen var någon, det var ingen kioskvältare, och det är väl samma sak där som i icke-Kasper Hjulman-kandidaten, så finns det ju inte 10 solklara landslagsspelare som står och knackar på dörren som ska in. Det finns väl några som jag tror kommer närma sig mer ordinarie speltid här. Kanske framförallt Jesper Karlsson som går oerhört starkt i Holland. Gabriel Gudmundsson är mer eller mindre en ordinarie spelare i ett Lille som spelar Champions League och i toppen av den franska ligan. Men utöver det så är det ju snarare en del spelare som ska kanske liksom trappas av och bytas ut, slussas ut, än att det kommer bli någon revolution i truppen så som det var efter sommarens EM för ett år sedan, när en generation skulle helt försvinna. Och sen så är det ju en jävligt otacksam samling det här, inte minst med att det är 4 matcher på 11 dygn. Det är Nations League, det är ett knappt år till att EM-kvalet drar igång. Jag fattar verkligen att det är, alltså, det är helt fel tid på det europeiska fotbollsåret för att liksom starta igång någonting. Och jag fattar verkligen att vissa meriterade, rutinerade, erfarna landslagsspelare snarare prioriterar att få 2 veckor med fru och barn och familj och vänner. Det ska vara något bröllop här och det ska vara någon svensexa där. Att man bara vill liksom koppla av, för det är många av våra mest bärande spelare i landslaget som också har haft väldigt jobbiga säsonger. Det är en sak om man har gjort 35 starter och det har gått jättebra, om man har flugit högt och man har gått långt i någon turnering eller kanske vunnit någon titel. Ja, men då kanske det bara är kul att komma till landslaget igen och köra på 10, 12, 14 dagar. Men när man har haft säsonger som vissa av våra största landslagsspelare har haft, då köper jag fullständigt att det gör lite ont i den där ljumsken, eller att foten skaver lite, och att man snarare prioriterar ett bröllop eller en semester.
Ja, absolut. Men samtidigt så kan ju det vara som en slags januari-turné. Alltså en mjuk start. Alltså nu är det Nations League, det är inget mästerskap. Det kanske är ett bra tillfälle att faktiskt testa. När kommer ett tillfälle? När är ett bra tillfälle att testa nya formationer? Är det under en Nations League, uppenbarligen då, som Janne tycker, med Frankrike och Portugal och så vidare, Kroatien, riktigt, riktigt jävla bra motstånd? Ja, men där testade vi ju en annan, mer propositiv fotboll, liksom, där vi klev högre och försökte spela vårt spel. Jag menar, Nations League får väl ses lite som det, att det är viktiga matcher, de betyder någonting, det är resultatmatcher. Men samtidigt så är det inte ett VM eller ett EM-kval eller ett mästerskap. Så att jag tycker snarare så här, det är ett perfekt tillfälle att testa Hjalmar Ekdal, att testa nya system. Jag tror också, bara en reflektion över när du pratade där. Alltså tycker inte jag att vi har snackat så mycket om under det här året. Men den generationsväxling som har gjorts i landslaget, den måste ju också få någon slags konsekvenser. Alltså att vi inte går till det här VM-slutspelet, tycker jag är på grund av att vi har varit i den här generationsväxlingen. Men samtidigt så har det varit så viktiga matcher under hösten och under våren fram till matchen mot Polen, att vi inte har kunnat göra för stora förändringar. Jag förstår Janne att han har ändå försökt att hålla kvar det som landslaget har varit bäst på. Och sen så har det blivit uppenbart att det inte riktigt har funkat i den här generationsväxlingen som har gjort. Och på tal då om generationsväxling, kollar man på de spelarna som kommer fram nu från de svenska akademierna, så spelar ju ingen 4-4-2. Utan alla de spelarna som kommer upp i 06-landslag och 07-landslag som ska tas ut snart och framåt, de spelar ju en helt annan fotboll i sina klubblag. De spelar ju en fotboll som är inspirerad av de danska akademierna, de holländska akademierna och så vidare och så vidare. Det är det de akademierna kollar på, det är det de har inspirerats av, det är framtidens fotbollsspelare. Så att idag, det blir lätt att vi pratar om landslagsspelet och hur utvecklingen ser ut och sånt där, men var sker utvecklingen, var skapar vi våra fotbollsspelare, vad är det för fotbollsspelare vi skapar? Jo, men de skapas av klubbarna, inte av förbundet. Det är ju snarare så då istället, det är en annan diskussion, men att förbundet är inne och fördärvar för de klubbarna som vill svensk fotboll det bästa och försöker skapa moderna duktiga fotbollsspelare. Så att det är ju också viktigt, menar jag, när man landar i hur landslaget spelar, att vi har ett spel som passar den generationen som är 15, 16, 17, 18 när de kommer fram. Och alltså, givetvis, vad är bäst här och nu, hur tar vi oss till en kvartsfinal 2018, uppenbarligen på det sättet som Janne Andersson bestämde, men det var ju med spelare som var vana med att spela den typen av fotboll som Janne Andersson ville bedriva. Men nu och framåt, då måste liksom de spelarna kunna landa i en fotbollsmiljö som passar dem och där de är uppvuxna i. Och så ser det ut över hela landet i akademierna som driver svensk fotboll framåt.
Ja, vi pratade om det här redan tidigt i höstas när Sverige ganska krampaktigt besegrade Grekland på Friends under en höst där vi framförallt på bortaplan var oerhört bleka och vi framförallt blev uppkäkade centralt. Att jag ställde mig frågan, på vilket sätt finns det fördelar att spela 4-4-2 när man möter ett 3-5-2 eller ett 4-3-3? Det är så oerhört få ytor på planen och i olika situationer som man har ett numerärt övertag där man utifrån ett sånt systemtänk, en sån formation skapar sig fördelar gentemot motståndarna. Det var helt otroligt. Alltså, du kommer ihåg avsnittet efter Greklandsmatchen?
Ja.
Och du delade ju samma känsla efter att ha följt matchen via TV.
Verkligen.
Det spelar ingen roll var någonstans vi är på banan. För att Grekland har koll på oss. Vi får inte dem att luckras upp. Vi blir inte övertaliga. Vi kommer inte igenom deras linjer. När vi har två har de tre. När vi har en har de två. Alltså det är så jävla... Det blev ju
uppenbart där.
Ja, och jag tycker egentligen att liksom under coronapandemin, när man har kunnat liksom mer fokusera bara på det taktiska, bara på det spelmässiga, bara på, ja, men de typer av detaljer när man har följt fotbollen och inte liksom speciellt mycket inramning, betydelse, känslor, utan bara det har varit objektiv, krass jävla fotboll som ska spelas. Ja, då måste man ju försöka liksom följa någonting och se några strömningar, se några linjer, börja liksom, kanske inte börja, men i alla fall tänka mer på de bitarna, för det finns ingenting annat att glädjas åt eller fokusera på. Och då har jag verkligen mer och mer känt för varje liksom kvartal, halvår som har gått, hur oerhört få lag det är som spelar 4-4-2 och kanske framförallt varför det är så. Och det blir så uppenbart.
Det är ju förlegat. Det är ju väldigt enkelt. Och i alla stora, men också lite mindre fotbollsländer, så föder man precis som i Sverige upp fotbollsspelare som jag var inne på, som spelar den här typen av fotboll som du är inne på. Och sen så om det ställs upp i ett 4-3-2-1, 4-3-3, 4-2-3-1, alltså det är varianter av den, låt oss säga då, den moderna fotbollen som Sverige tyvärr då, tycker jag, under det här året och för all del även under coronapandemin borde ha kikat på tidigare. Men hej, nu står vi här och det är därför jag tycker att det är en väldigt bra samling där och det ska bli jävligt intressant att se. Och jag tror att den är bra för Janne och för Wettergren också. Nu har man ju chansen här.
Ja, och för er som inte riktigt har hängt med på bitarna så är det nämligen så att Sverige nu kliver in i Nations Leagues B-division. Vi fick ju megapisk deluxe av Frankrike, Portugal och Kroatien i A-divisionen sist det begav sig. Således så åkte vi ner en trappa. Vad som ligger i potten här nu när vi ska spela B-divisions Nations League, och vissa kanske sitter med veck i pannan och undrar, jaha, vad betyder det här? Så innebär ju dels en seger att vi avancerar upp i A-divisionen igen, och då får vi ju spela nästa vända mot bjässarna. Men Man kan framförallt ge sig själv en möjlighet till en köksdörr in i playoffen till EM i Tyskland 2024. Men bra resultat bestämmer också vår sidning till EM-kvalet. Så att ett misslyckat gruppspel här nu i Nations League i juni och september gör att vi kommer få en sämre sidning i EM-kvalet.
Exakt. Men du är fortfarande med mig på att alltså, i något läge någon gång måste vi förändra, och då är det här läget kanske det bästa som har uppstått. Det är resultat, det är viktigt. Men å andra sidan så tror jag att det också kommer se bra ut, för de här spelarna kan sina roller i en annan typ av formation.
Jag vill, ja, absolut. Och jag ville bara ge våra lyssnare förutsättningar här att det är ju inte bara träningsmatcher och axelryckningar, utan det finns ju fortfarande saker i potten här som ändå kommer kunna vara av betydelse för landslagsåret 2023, men kanske framförallt våra mästerskapschanser 2024. Vi möter alltså Slovenien, Norge och Serbien. Vi börjar borta mot Slovenien den 2 juni, bara tre dagar senare så är det Norge hemma på Friends. Ytterligare fyra dagar senare så är det Serbien hemma på Friends, innan vi tre dagar senare den 12 juni åker till Ullevål och möter Norge på bortaplan.
Mm. Nu har inte jag studerat trupperna, Gusten, men i Serbien är det många spelare som har haft långa säsonger också. Jag tror att motivationen där för Dusan Vlahovic till exempel kanske är lite lägre än vad det är i det svenska laget, där det dels kommer in spelare då som inte har varit där och dels tror jag finns en lite större lojalitet i juli att spela sin bästa fotboll.
Ja, nej, men så kanske det. Och andra sidan,
jag tycker mig lite milt här för att slippa alla serber som lyssnar. Ja. De hoppar ju på mig direkt här.
Å andra sidan så ska det ju spelas ett VM-slutspel för Serbien i höst, så att det lär nog vara några kantbollsspelare där.
De behöver vila, det är det du menar.
Nej, jag menar att det finns ett par kantbollsspelare som nog gärna vill visa att de ska vara med i truppen till Qatar, så att det finns nog motivation där. Slovenien, det är ju ett jävla enigma, så det är ett enda stort frågetecken för mig alltså.
Är Ilicic kvar eller? Och sen så har de liksom hela världens starkaste målvaktsuppsättning i Jan Oblak och Samir Handanovic.
Fast det är ju ganska många år sedan Handanovic tackade för sig, i och med att han liksom aldrig kom förbi Jan Oblak.
Nej, det är sant, det är sant. Men det är väl det som är sägningen om Slovenien.
Ja, så är det.
Det är inget dåligt fotbollsland, men det är en match där Sverige kommer vara oddsfavoriter.
Ja, och det är väl också det som sticker ut kring Slovenien, att det finns ju få landslag, väldigt få i Europa. Jag skulle kunna hävda att här sticker Slovenien ut allra värst. Att man har alltså två spelare som på sin position, på riktigt, alltså på fullast allvar, det här är ingen liksom Toto Balutto-stretch för att jag ska ha en bra spaning, men både Jan Oblak och Josip Ilicic har ju båda nämnts som bäst i världen på sina respektive positioner senaste tre åren. Två åren. Eller hur? Det är ingen överdrift.
Nej, det är det inte.
Du kommer ihåg
båda har haft ett jävligt tungt år bakom sig.
Absolut,
också,
absolut.
Han är ju tillbaka i de slovenska skogarna, Ilicic, tror jag.
Han är väl uppe på kullarna?
Ja, nu är det kullar kanske. Ja.
Nej, men innan coronapandemin slog till, då var ju Josip Ilicic absolut en kandidat till att benämnas som en av världens tre bästa spelare. Han gjorde ju vad han ville i det Atalanta som var på väg att storma mot en Champions League-final. Och Jan Oblak, visst, jag håller med dig. Det här är ju kanske hans sämsta säsong i Atletico Madrid. Men i fjol...
Det har inte gjort honom till en usel målvakt.
Nej, och i fjol var han med och liksom baxade Atletico Madrid till La Liga-titeln. Och säsongerna innan dess så var det väldigt många som nämnde Jan Oblak som
hänger
etta
eller
tvåa.
Hänger lite ihop också med Atletico Madrids säsong. Sådär, som kanske inte, alltså, nu vart den ju bra i slutändan trots allt. Men där den under långa delar egentligen hela hösten var ganska svag.
Ja, men självklart. Det jag menar är att Slovenien sticker ju ut som landslag, att trots att man huserar två av de spelarna, trots att man huserar två sådana liksom världsspelare, så är man helt iskalla. Det är så märkligt. Vissa landslag har ju liksom, ja, men ta typ Armenien och Mkhitaryan. Då är det så här, ja, man har Mkhitaryan men man har ingenting annat. Och då räcker det ju inte. Liksom, så har det väl i
Man har en ensam cirkus liksom.
Exakt. Men att man har två sådana spelare och ändå är så oerhört svaga när det kommer till slagkraft. Det är en trist USP, men likväl en USP.
Men sen blir ju matchen mot Norge, den är ju, ja, men det blir både prestige och tufft för att Norge på frammatchen. Sen så får vi se då Hålands höft och lång säsong på Ödegård. Men skulle jag nämna en spelare som jag tror kommer göra det jävligt bra, då är det Alexander Isak som har hittat målet här precis och som säkerligen har stark motivation till att faktiskt prestera. I och med att han har haft en tung säsong, då tar man ju alla matcher som spelare. Och just det här att känna ett spelsug. Så när vi gör våra raketer borta hos Betsson för alla som är över 18 år fram till de här Nations League-matcherna, då är jag helt övertygad om att Isak målskytt kommer komma med. Vi är sponsrade av Juel. De har funnits sedan 2015, och vad är de då? Jo, det är måltider. Jag kommer tillbaka till dem alldeles strax. Men det har sålts 200 miljoner måltider i världen och över 10 miljoner i Sverige. Så vissa av er har säkert redan fått upp ögonen för denna nyttiga, praktiska och näringskompletta mat. Som dessutom har minimalt med negativ inverkan på miljön och djur. Det är snabbmat, men det är inte skräpmat. Det tar bara några minuter att fixa till de här måltiderna. Och samtliga produkter är 100% veganska. Black Edition är någonting de har. Vad är nu detta? Jo, det är slags pulver som man häller i en shaker och sen skakar man om den. Det är växtbaserat, glutenfritt, laktosfritt, hög proteinhalt, låg sockerhalt, naturligt sötad, komplett måltid är vad det är. Med alla nödvändiga vitaminer och mineraler. Den innehåller till exempel lika mycket protein som 6 ägg, mer C-vitamin än en apelsin och mer omega-3 än en laxfilé. Det är såklart, och det har ni förstått, naturliga ingredienser. Ärtor, ris, linfrön, tapioka, solroskärnor, kokosnöt. Det är toppen för sådana som mig som tränar mycket och behöver det här höga proteininnehållet. Så om inte det var nog så är det lågt glykemiskt index också. 19. Energin släpps långsamt ut och håller i mätt länge. När ni går in på juel.com/thomas så medföljer en t-shirt och en shaker. Sa jag förresten att det var gratis frakt? Ja, men då säger jag det nu. Det är också gratis frakt. Vi säger stort tack till Joel för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det stundar mors dag och jag vet hur alla tänker. Då ska barnen rita teckningar och så vidare. Men ni vill ju toppa detta. Kanske inte köpa trosor till era mammor, men till er partner. Och då är det ju perfekt då att Toto Balotto är sponsrade av Lacelab och att ni lyssnar på detta. Vad är detta? Jo, det är ett digitalt underklädesbolag som grundades 2018. Det är snygga och väldigt bekväma spetstrosor som kommer direkt hem i brevlådan. Passa på nu inför mors dag. Idén till Lace Laboratory kom egentligen till av den simpla anledningen att tjejerna aldrig var riktigt nöjda med troslådan. Varför ska man behöva rucka på kvalitet, design och pris för att kunna känna sig bekväm och välklädd? Det behöver man inte göra längre. För nu finns ju Lace Laboratory. Målet är att skapa de perfekta trosorna som passar de flesta situationer, tjejer och smaker. Och som kan köpas till ett rimligt pris. Med en stark, och det är viktigt, kvinnlig community i ryggen. Skäm nu bort din tjej med Lace Laboratories underkläder. Jag misstänker att alla ni tycker att just din respektive är världens bästa mamma och förtjänar att bli bortskämd med någonting som hon verkligen vill ha på mors dag. Snygga och bekväma trosor från Lace Laboratory. The perfect gift, hörni. När du handlar över 400 kronor så får du deras praktiska Lace-väska med på köpet. Det passar perfekt för alla prylar en förälder måste ha med sig till barnen som är på språng. Med koden TB så får man dessutom 20% på hela sajten. Koden är alltså TB. Och glöm inte bort att varje storlek stretchar upp till 150% från sin ursprungliga storlek. Så väl den storlek som hon brukar ha. Och det kommer garanterat bli rätt. Vi säger stort tack till Lace Laboratory. Som är med i Toto Balotto men som är så generösa. Som ger 20% till alla våra lyssnare.
Och sen så kan vi väl bara säga då för er som kanske inte riktigt har hängt med i vad som hänt i truppen att Albin har tackat nej, Marcus Danielsson har valt att avsluta sin landslagskarriär, Zlatan har tackat nej, men det är väl ett första steg mot att han inte kommer vara en aktiv fotbollsspelare efter söndagens ligatitel som vi tror att Milan löser. Och så är Filip Helander skadad i och med att det ska spelas fyra landskamper på 11 dygn. så är ju truppen lite större än vanligt, och det som sticker ut då i vilka spelare som har kallats in, så har du redan nämnt det kanske största utropstecknet, Hjalmar Ekdal, där Jan Andersson var väldigt tydlig med att det var hugget som stucket mellan Hjalmar Ekdal och Ayam Ouzo, U21-landslagsbacken från Slavia Prag, är väl dessutom kapten i det för tillfället var förbundskaptenslösa U21-landslaget. Jens Gustafsson lämnade väl för Polen här för några veckor sedan. Någon diffus klubb jag fan aldrig hade hört talas om. Det snackas väl om att Poya Ashbagi ska tillbaka här nu till sitt gamla jobb efter äventyret i Barnsley. Men det blev Hjalmar Ekdal i alla fall istället för Ayam Ouzo. Gabriel Gudmundsson är med för första gången från Lille. Man har plockat ut Joel Andersson också, nyttig ytterback från Danmark, tidigare Häcken. Och sen så är Kerim Rapti med. Där luktar det väl lite utfyllnadsspelare för att det ska finnas kött och blod på bänken. Viktor Gyökeres är med efter en sammantaget ändå ganska stark säsong i Coventry, får man säga. Öppnade ju urstarkt under hösten, svalnade betydligt mer sen dess. Och sen så är Jesper Karlström återigen med, och självklart även Anthony Ilanga. Där den sistnämnda, utöver då Jesper Karlsson, väl, du får väl säga emot mig om du vill, känns som de två spelarna som man borde och säkert vill få in mer i laget och få till en ökad speltid för att det är spelare med framtiden för sig och det är oerhört starka spetsegenskaper. Men jag tror att övergår man till ett 4-2-3-1 eller 4-3-3 så kommer ju det också verkligen gynna en spelare som Mattias Svanberg.
Definitivt. Det kommer det göra, så att jag skriver under 100% på det du skriver. Jag tycker också att notera det här att Hjalmar var lite bitter på brorsan över att han inte hade kommit med. Han hade faktiskt kunnat bita ihop, tyckte han.
Ja, det var lite kul.
Nej, alltså, då får jag aldrig spela ihop här. Äntligen så är vi här liksom. Nej, då ska han kasta in handduken. Nej, det är svagt, Albin. Det är svagt!
Och så vet man ju att när Bosse väl har tjatat in den där jävla kråkan, så kommer ju det följas upp med att han säljer Hjalmar. Och så blir det ingen match ihop i Djurgården heller.
Nej, men han går ju såklart. Liksom, om man inte går i sommarfönster nu när han visar upp sig i landslaget förhoppningsvis. Ja, men då säljer han ju efter säsongen till januarifönstret. Så att, nej, men det blir inget. De får ju aldrig lira med varandra.
Ja, ja, men vi får väl anledning att återkomma till gul och gul och fokuset efter att Champions League-finalen spelats och klubblagssäsongen gått i mål. Men i och med detta segment så släpper vi landslaget för nu. Och kanske snarare vänder blickarna bakåt knappt två dygn i tiden till Europa League-finalens avgörande.
Jävla match.
Ja, det var...
Svettigt.
Var det inte en klassisk final?
Jo, men det var ju det. Och det var ju det som var så jävla härligt.
Usel första halvlek.
Man har ju nästan glömt bort att det har varit corona i två år och inga supportrar på plats och sådär. Helvete vad fort det gick. Kommer du ihåg att jag sa det också? Det kommer gå snabbare än vad man tror. Alltså när det skrevs kröniker om att det här kan bli dödsstöten för fotbollen. Och givetvis har det ju påverkat, och det är klubbar som har lidit. Och det pågår diskussioner om att få ersättning och sådär. Och det kommer fortsätta. Det har påverkat. Men det har inte påverkat nämnvärt. Jag såg, det var väl Fabrizio Romano eller någon av dem, Agresti, som skrev att Lewandowski var klar för Barcelona. Det var 3-4 års kontrakt. Och jag menar, det var ju bara ett halvår sedan det var en död klubb. En död man.
Du är en död man.
Du är en död man.
Hade den varit på nu så hade du redan suttit för hot mot tjänsteman. Är det någonting annat du vill klara dig undan?
Är du gift?
Nej, men jag knullar skiten ur din fru 2 dagar i veckan medan du sysslar med momsredovisning i Skärholmen. Visste du om det?
Nu hade inte det så mycket med corona att göra, utan bara misskött. Men jag menar bara att det värvas friskt och det är full satsning. Men just det här med stämningen på läktarna, att få då Frankfurt-supportrarna helt i vitt mot de blåa Rangers-supportrarna, 150 000 i Sevilla. Klassiska stolkastningen fick man bilder ifrån också. Det gjorde någonting verkligen mer med känslomässigt. Även om klubblags supporterkulturen har tagit fart och är tillbaka och sådär, så hade jag saknat en stor final som också, tycker jag, gjorde någonting extra i och med att den blev så jämn. Och det var en sån där match man hade kunnat skrivit kapitel och återkapitel om, själva matchen och uppladdning och så vidare, så att det skulle bli en ganska bra bok. Det var mäktigt och häftigt. Alltså, är det inte det, Gusten? ibland vill man bara som neutral fotbollssupporter ha den där straffsparksläggningen.
Ja, verkligen.
Så jag jobbar ju bort mål i förlängningen. Jag vill ha det till straffar.
Ja,
jag vill ha en
ja.
Syndabock. Jag vill att folk ska skriva att Ramsey har liksom mjuklast i pannben. Tycker det var härligt.
Man vill alltid ha straffarna och man vill aldrig höra det där jävla snacket om att straffsparksläggningar skulle vara ett lotteri. Jag har aldrig fattat det. Varför skulle det vara ett lotteri? Det handlar väl om såväl tekniskt utförande men kanske framförallt mental styrka. Det handlar om att målvakter är bättre och sämre på straffar. Det handlar om förberedelse. Det handlar om liksom, vilka står pall här nu för att göra det som alla såklart kan göra. Men som är någonting helt annat att göra när allting står och väger. När det är så oerhört mycket i potten och det är liksom paradiset och eviga bjudna krognoter. Alternativt att man ska ligga och vrida sig förmodligen i ett halvår och aldrig kunna komma över det. Och för evigt förknippas med att vi var så nära men vi föll på det absolut sista målsnöret. Alltså, lotteri.
Ja, men framförallt så är det fotboll. Alltså, fotboll avgörs med straffar. Och hockeyn har ju gjort liksom försök till att avgöra det på planen. Så man tar bort två spelare, spelar 3-3 till exempel. Jag tror man har gjort försök att man har tagit bort typ så här en spelare åt taget var tredje minut. Eller så här, ja. att man tar ut spelare. Och jag menar, det skulle ju fotbollen kunna göra för att öppna upp det ytterligare. Och sen så då ha genombrott starka spelare. En Theo Hernandez till exempel som kan liksom hitta de där fria ytorna att springa på.
Men
det blir ju också...
För jag tänkte på det. Det var väl när OS-finalen här i hockeyn avgjordes. Alltså, jag förstår ju att hockeyn vill bort från straffarna. I och med att ingen kan göra mål på en straff i hockey. Alltså, vad är det för målprocent på straffarna i hockey? Det är 15% eller?
Ja, det är säkert alltså. Det är jättelågt.
Jag tänkte på det för att jag såg ju knappt en frame av OS-hockeyn. Men finalen, den sista skälvande minuterna kikade man ju på där. Och så såg man straffläggningen. Jag tänkte säga straffsparksläggningen. Men straffläggningen då. Alltså, vissa spelare åker fram och får ju inte ens iväg ett avslut. De bara glider med pucken över den förlängda mållinjen.
Jaha.
Det blev inte ens ett skott.
Nej, men sen tycker jag så finns det ju någonting med att man maxar de här 90 minuterna och försöker vinna matchen. Och sen så de här 30 minuterna som spelas, då går ju många på knäna. Så det är tufft att spela de där sista 30 minuterna. Vilket gör att det ändå öppnas upp ytor. Alltså det är inte så att liksom, den här förlängningen är för kort, utan den är fan perfekt. Jag tycker att det är perfekt upplägg. 30 minuter förlängning, två kvartar, korta pauser, bam bam, och sen måste det här avgöras på något sätt. Straffar är en del av fotbollen. Nej, jag gillar. Jag tycker absolut inte man ska förändra på det. Golden goal, silver goal. Man har försökt i fotbollen, de amerikanska straffarna. Gud ska veta att vi har försökt, men det är bra som det är.
Verkligen, och jag tycker, precis som vi var inne på för, vad var det, 2 veckor sedan inför de avgörande semifinalerna, att Europa League och nu Conference League verkligen har hittat rätt i att det blir så jävla fett för de inblandade klubbarna. För att de här klubbarna har såklart ambitioner att vinna sina respektive ligor eller ta sig in i Champions Leagues gruppspel under hösten, för att pengarna är så enorma kontra de andra ligorna. Men de kommer ju inte ha speciellt mycket att göra med själva avgörandet och ännu mindre med någon titel. Men nu har de här i sina respektive länder, i den stora utzoomade fotbollshistoriken, ändå stora jävla klubbarna. Rangers har 55 skotska ligatitlar. Eintracht Frankfurt är väl en av Tysklands absolut äldsta klubbar. Det här är ju klubbar, och det hade kunnat vara Sevilla, det hade kunnat vara West Ham, Leipzig, ja visst, det är väl en ganska så bespottad klubb och ingenting som ska nämnas i liksom den 120, 130, 140-åriga fotbollshistorien. Men där är ju ett sportsligt lag på ett helt annat sätt som har gjort sig gällande. Men det hade kunnat vara West Ham, det hade kunnat vara Sevilla. När vi pratade Conference League så har ju det fått samma liksom tyngd där med de lagen som är framme där. Att det blir på liv och död. Det här blir det största som har hänt i de respektive klubbarna. Och jag tycker att Niva sa det jävligt bra i studion, att jag är glad över att det är Eintracht Frankfurt och Rangers som möter varandra, där båda klubbarna på på riktigt nog känner att vinner vi den här pokalen så är det det största som har hänt i våran 130-140-åriga historia. Hade det varit Barcelona som hade varit på plats här, några timmars bussresa från sin hemstad, och de hade vunnit den här titeln, så hade ju den här bucklan landat på någon andrahands sorteringshylla. Ja, ja, så vann vi Europa League där 2022 också, men det blir ju som någon slags markering och en påminnelse om att vi gjorde en dålig Champions League-säsong. Att vi var en väldigt svag version av oss själva under hösten och kanske säsongen innan. Och det känns jävla fint att Europa League har bibehållit UEFA-kuppens tyngd och UEFA-kuppens glitter och glamour för klubbarna som spelade den turneringen. Att vi vill vinna den här, för vinner vi den här pokalen så är det kanske det största som har hänt i vår klubbs historia. Och det tyckte jag verkligen präglade hela onsdagskvällen.
Absolut. Och på det, har du märkt hur Mourinho pratar om finalen i Conference League?
Ja.
Och det jag såg någon som skrev på Twitter att han är inte lite slug här, Mourinho. Alltså, han skriver ju sin egen bok, och det han säger är ju, ni som har missat det, att den här finalen är den viktigaste finalen som han har spelat, för att det är ingen som någonsin har vunnit Conference League. Så att det här blir någonting helt nytt, och om jag är först då är jag också störst och så vidare och så vidare. Den retoriken som han använder. Och det tror jag är det absolut bästa som kunde hända Conference League. Att Roma med José Mourinho är där. Ett Roma som törstar efter titlar, precis som Frankfurt och Rangers gjorde. Mot Feyenoord, som också är en holländsk storklubb med mycket supportrar. Det var nära att Marseille kom dit, en annan klubb som törstar efter titlar. Så semifinalerna blev heta också. Och så då med Mourinho som lilla körsbäret på den här Conference League-tårtan, som liksom pratar om det här som den största finalen. Det är inte Champions League som är den största finalen. Och det är det absolut bästa som kunde hända Conference League. Det kommer vara ett jävla tryck inför den här matchen. Det kommer bli lite box inför, och det kommer bli nyhetsrapportering kring det här. Och det tycker jag, ja, men det borgar för att vi faktiskt har satt de här tre turneringarna här nu framöver. Att det är klubbar som inte vinner titlar, som ändå är klassiskt stora, som ändå har en ambition med sina projekt, som kommer högt upp i sina ligor men inte når hela vägen fram, som spelar med finalerna. Det har jag saknat.
Ja, och jag menar, alltså, de senaste åren har ju handlat väldigt mycket om den här framtida superligan som på ett eller annat sätt egentligen redan finns, med de osynliga men ändå jävligt tydliga skillnaderna som finns ekonomiskt i ett tiotal klubbar i Europa. De är ju i en liga för sig. De har distanserat sig från Roma, Feyenoord, Rangers, Eintracht Frankfurt-klubbarna med distans.
Det är som slog mig. Nej. Man kika på att skicka fyran i Champions League-gruppspelet till Conference League? Jag är lite, inte helt dum med jag, trots att det är tidig morgon här på fredag.
Jag kommer rösta emot faktiskt.
Jag
gillar, och jag tycker att det är smart av UEFA att tredjeplatsen i Champions Leagues gruppspel går till Europa League, för då finns det någonting att liksom tävla om. Jag gillar inte när de som kommer sist ska belönas med ens någonting.
Då blir det ett jävla turistande, jag håller med. Då finns det liksom ingenting att spela för, då blir det...
Då blir Conference League ännu mer lusigt.
Ja, då har jag rätt, Gusten. Fan, det är skönt att ha din kloka skalle med ibland. Terve, det är ju hockeymästerskap borta i Finland. Allting kretsar kring Suomi nu för tiden. Mikander har vunnit årets företagare. Och... såklart så har vi med oss K-Rauta i Totobåten som gör att vi alltid kommer ha en liten finsk prägel. Hörrni, det är lätt att fasaden glöms bort. Sanna mina ord. Under vinterhalvåret så blir det ju lätt så att den är där och utsätts för väder och vind. Så det är hög tid, hörrni, att fräscha till den. Och som alltid så hittar man grymma priser på allt från högtryckstvättar till målarfärger och den där goddoftande träoljan om ni frågar mig. Och för dig som är klubbmedlem, det tycker jag alla borde bli i K-Rauta Plus, så finns det just nu ett dundererbjudande. Handla lagervaror som klubbmedlem för över 5000 kronor vid ett köptillfälle och få med en hotellövernattning för två. Erbjudandet gäller under perioden 3/5 till den 30/5, så det är inte så långt kvar. Så passa på att köpa lite färg från Cello eller en högtryckstvätt här, en liten favorit som jag har hemma. Nilfisk E145,4-9-extra. Han kostar 29,99 just nu. In på korauta.se och kika på den. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kitos!
Ja, vi säger i alla fall stort jävla grattis till Eintracht Frankfurt som alltså vann sin första europeiska titel sedan 1980. Rangers hade chansen att vinna sin första europeiska titel på 50 år. Det här blev i mångt och mycket, tror jag att tyskkännarna kan hålla med om, Frankfurts största stund i deras oerhört långa karriär. Rafael Boré, han lär nog inte behöva betala för många... fan, alltså Du har sänkt mitt självförtroende, mitt tyska uttal så jävla hårt. Jag vet inte ens, jag är osäker på bir. Är det bir?
Ja. Och sen så rullar, de säger inte r-t lika hårt så det blir bir.
Nej, jag sa ju inte R-et heller.
Jag hör ju på, ja, det var något annat konstigt.
Ja, B. Ja, Rafael Boré, han kommer inte behöva pröjsa för många B. B. Ja, det går
B.
inte.
Ja.
B. Han kommer inte behöva pröjsa för många B. Igen i sitt liv. Som den stora hjälten han blev. Dels då med kvitteringsmålet under ordinarie tid. Som är så jävla slappt försvarsspel. Jag blev oerhört provocerad av Connor Goldson, mittbacken i Glasgow Rangers. Eller Rangers. När han på inspelet från vänsterkanten, eller från Rangers högerkant. Alltså, hur kan man i en uddamålsledning med 25 minuter kvar av en europeisk cupfinal inte bara liksom, jag skiter väl i om jag tycker att min mittbackskollega bakom mig egentligen ska ta bort den här bollen. Jag kan ta bort den här bollen. Det är bara sträcka ut benet och ta bort bollen. Och då istället bara hålla in foten och räkna med att någon bakom ryggen ska lösa det åt. Och så kommer liksom Boré in på blindsida och petar in nätet. Det är så dåligt så att jag blev fruktansvärt provocerad. Du såg backen i Eintracht Frankfurt som helt oprovocerat bara snubblar när då Aribo får sitt friläge fram till 1-0. Skadar sig i fallet och byts ut. Att han slipper på liksom lite Sadio Mané-vis där efter FA-cupfinalen. Att han slipper bli syndabocken, utan att man kan bara liksom vända en sån livslång plats i skamvrån, och att man hade för evigt i då Eintracht Frankfurt-led förknippats med att vara mittbacken som halkade, som snubblade, som
ja, exakt.
Kolla på hur mycket Steven Gerrard fortfarande blir påmind om när han halkade mot Chelsea.
Jag vet, sen är det Frankfurt och det är Rangers, så att det är klart det inte blir några t-shirts på det.
Nej, men det var ju därför jag sa i Eintracht Frankfurt led så hade han alltid blivit ihågkommen som
han som backen
som halkade
bort
Europa League-bucklan. Men det var även fast kvaliteten på matchen inte var den bästa och således, som jag sa initialt, var väldigt mycket av en final. Det är ju så det brukar se ut. Det är så man är uppvuxen i alla fall. Sen har ju finaler de senaste 4-5 åren exploderat och blivit någon jävla liksom, båda lagen trycker gasen i botten och det blir någon jävla show. Man vet inte riktigt, alltså jag vet fortfarande inte vad jag känner kring det. Jag tycker liksom att finaler ska vara krampaktiga ställningskrig. chansfattigt och det är nervigt.
Jag vill snarare så att nu spelas det ju tre finaler. Det är en Conference League, det är en Europa League och det är en Champions League-final. Jag har inga problem med att de ser annorlunda ut, finalerna. Att det blir en krampaktig och sen en halvöppen och en jätteöppen. Det är också fotboll att det ser annorlunda ut beroende på vilket lag det är och vilka tränare som coachar.
Ja. Stort jävla grattis till Eintracht Frankfurt hur som helst och stort jävla tack till Europa League för en fin säsong som jag måste säga, det har varit en av de trevligare Europa League-vårarna att följa.
Men allt hamnar ju ändå i skuggan till det stora som hände denna vecka. Allt! Europa League-final.
Everton säkrade Premier League-kontrakt efter vändning 0-2 till 3-2 igår mot Palace och dubbla pitchningar.
Ja, och det var 150 000 i Sevilla och som sagt, det kastade stolar och så vidare. Det delades ut en titel första på 40 år. Det hamnar i skuggan av Die Rathausen!
Die Rathausen!
Fuck Bremen. Vilken seger!
1-0 nere i huvudstaden på Olympiastadion borta mot Hertha. Det ger ju HSV ett sånt jävla slagläge här inför returen på måndag på Folksparkstadion.
Nordi-HSV!
Alltså, det är så jävla mäktigt att de ska tillbaka här nu.
Ja, herregud. Jag måste säga det. Det var ju välförtjänt också. Helvete vad de maxade ur i den här matchen.
Verkligen. Och det är väl kanske att gapa efter mycket och vara lite besviken över att det inte blev 2-3-0. Men nej, det här är ett ruskigt jävla utgångsläge inför måndagen. Nu ser man väl absolut Die Rathausen, HSV skita ner sig och sumpa det här ändå. Men är det någonting som också är jävligt tydligt så är det ju att Hertha Berlins dagsform, de är ju så under isen så att det är... De har ju liksom förlorat bort sig själva. De tror ju inte på det.
Det är ju det liksom farliga att komma in som första ligalag i ett playoff. Att det laget kommer ju alltid in med dåligt självförtroende. De är ju där i botten av en anledning. Slaget som att vara kvar, förlorat väldigt mycket matcher, kommer med nyckelspelare med största sannolikhet som inte har gjort mål och som inte spelar sin bästa fotboll i karriären. Samtidigt då som laget från andra divisionen kommer ju upp med en jävla studs i steget efter då ha vunnit väldigt mycket matcher, även om nivån då kanske blir hög. Eller högre mot Hertha Berlin. De har ändå en trupp som är rustad för att spela Bundesliga-fotboll.
Och när det laget dessutom är en etablerad Bundesliga-klubb, när det är en, liksom, en stor klubb som genom historien har spelat högsta liga-fotboll och vet att det är här vi hör hemma. Det är inte ett andra liga-lag som har gjort en succé-säsong mot alla odds och som Lilleputt och Outsider och Underdog och Blåbär och liksom det ena med det tredje har knipt en kvalplats och lite i det är nöjda. Går vi upp så är det en bonus, men vi har gjort en sån jävla fantastisk säsong ändå. Då blir det lite plusspsyke på det etablerade högsta ligalaget som kvalar neråt, för då vet de att vi är etablerade i högsta ligan, vi har varit här, vi ska fortsätta vara här. Men i det här läget när det är Hamburg eller när det kanske tidigare har varit Stuttgart, man kan vända hem till Sverige, det är ju tuffare tror jag mentalt att som allsvenskt lag kvala neråt, att göra det mot Helsingborg eller mot Halmstad eller alltså klubbar som har spelat i Allsvenskan hur många säsonger som helst och som har gjort det förr och som drivs av att vi ska tillbaka. Det är tuffare än när man kvalar mot, nu får väl alla supporter ursäkta, typ ett J-Södra som inte har speciellt många allsvenska säsonger innanför västen. Vad har de? Två. Jag tror att det är mer tacksamt att kvala mot ett sånt lag eller att kvala mot då i tyska termer ett Greuther Fürth.
Absolut. Absolut. Nej, men så blir ruskigt spännande när matchen här spelas på måndag. Det är ju andra divisionen som håller på att kvala upp. Jag ser också att Monza har gjort jobbet i den första matchen mot Brescia. Leder vann 2-1 och det ska spelas returer då i helgen. Och Pisa förlorade borta mot Benevento, men det lever i all högsta grad i skuggan av det lutande tornet. Där spelar Pisa hemma. I morgon lördag, klassisk Serie B-dag, så att det är mycket dramatik kvar av den här säsongen. Jag tycker att de här matcherna är jävligt roliga att titta på. Alltså ligalunket i alla ära, men när det är finaler och när det är liv och död, då ställs allt på sin spets och då kommer alla känslor fram, och det ser jag helt mycket fram emot att se.
Ja, och jag menar på det temat så har det ju bara börjat här nu på Wembley med alltså League One-final följt av Championship-final, som oftast brukar omnämnas som miljardmatchen, och den match som kanske betyder mest relativt sett till vilka klubbar som är med och spelar den fighten. Kontrakt ska delas ut, öden ska beseglas. Det är tysk cupfinal imorgon, Ligue 1 spelar sista omgången, men herregud, alla vet ju också vad som sker på söndag då både Premier League, men kanske framförallt då Serie A, går i mål. För jag utgår från att Steven Gerrard, han kommer inte lyckas lösa biffen åt Liverpool borta mot City, utan City ska ju bara vinna det där. Jag ser det som högst otroligt att någonting annat sker än att City går ut och slaktar Villa. Således så tycker jag ändå, med tanke på att Spurs har Norwich i sista och att Everton löste kontraktet igår, att det tog lite udden av den sista omgången i Premier League. Den känns inte lika kittlande längre. Således så kommer ju världens blickar riktas mot Italien söndag 18.00. Fotbollssöndag Europa smäller upp studion 17.00 en timme innan. Och jag pratar givetvis då om Serie A-avgörandet. Inter Sampdoria, men framförallt Sassuolo Milan. Där Milan behöver en poäng för att vinna sin 19:e Serie A-titel, för att Zlatan Ibrahimovic ska ta, i mitt tycke, sin oerhört långa karriärs absolut största, tyngsta och mest meriterande titel. Jag kan inte, jag har vridit
och vänt. Vet du vad den här gör?
Finns
den gör
motbud? Honom.
Nej, men den gör honom i alla fall på ett sätt unik, alltså i och med att han har spelat på den högsta nivån till den åldern han besitter. Och sättet som vi pratade om tidigare i Toto Balotto, han kom tillbaka till Milan, ett Milan i total kris, och sen så har han fört dem hela vägen till den här Scudetton, och jag tycker verkligen han har en stor del i, alltså inte bara den här säsongen, och då kan man kolla på att han inte har spelat så mycket, han har varit skadad, men hans ledarskap. Men jag tycker att den här titeln blir ju liksom kronan på hans comeback i Milan, alltså när allting skulle vara över. Efter USA, efter knäskada och alltihopa, att ändå göra det här och ändå vara den viktigaste spelaren i den nya Milan, i hela den här renässansen. Det blir ju, förstår jag menar, unikt på det sättet att jag inte har sett någon annan spelare liksom ha den sportsliga tyngden i att föra tillbaka en gammal storklubb hela vägen till en ligatitel. Vi pratar om Manchester United nu, men alltså går man tillbaka i fotbollshistorien så finns det ju många eror som har dött och sen så storklubbar som inte har kommit tillbaka. Men att han blir liksom symbolen för Milans renässans, det gör honom ytterligare och ännu mer unik, och jag hoppas verkligen att det finns ett läge i den här matchen där Zlatan kan spela, och att han alltså drömscenariet är liksom 1-1, Zlatan kommer in och avgör i 89:e och skjuter titeln. Då vet jag inte vad jag gör, alltså då går jag upp i molekyler, tror jag.
Men det är väl inte för stora paralleller att dra till Maradona och Napoli?
Hur tänker du då?
Ja, men att som en världsspelare gå till ett lag som inte är sportsligt slagkraftigt att utmana om ligatiteln, men att välja att det är dit jag ska och jag ska ta dem till toppen. Och även fast Maradona satte sin prägel på Napolis första där Scudetto 87 på ett helt annat sätt under säsongen än vad Zlatan har gjort den här säsongen, så tycker jag ju, precis som att du är inne på, att man måste ju zooma ut och ta med hela Zlatans sejour här sen han återvände till Milanello, San Siro och Milan.
Ja, men för... i storhet, alltså förstår du, storhet när man pratar om Zlatan i framtiden i Milans sammanhang, alltså så gör ju det här honom helt odödlig. Även om han var en stor legend innan och en spelare som Milans supportrarna i all framtid kommer älska, i och med att han har pratat också när han har spelat i andra klubbar så gott om just Milan. Men att han gör det här, så stor han kommer bli tilldelas en arena som Diego Armando Maradona har gjort. Det är väl liksom, kanske inte lika stort men ändå nära. Det Maradona var att han var världens bästa fotbollsspelare under de åren i ett Napoli som aldrig hade varit på den toppen. Liksom.
Nej, absolut. Alltså, och inga jämförelser
i övrigt. Men jag förstår vad du menar.
När du la upp det som att jag kan inte minnas att någon spelare har ensam, så mycket ensam baxat liksom ett lag upp på toppen.
Det är också åldern i detta som en parameter i det unika, såklart.
Då försökte jag snabbt på volley i mitt huvud tänka, vilken spelare har liksom kommit till eller kommit tillbaka till en ändå etablerad klubb. Nu hade ju Milan en helt annan historia än vad Napoli hade där och då i mitten på 80-talet.
Men det går aldrig att jämföra rakt av.
Nej, absolut inte. Men det var ändå Maradona och Napoli som dök upp i huvudet. Det var inget annat. Och jag tycker inte att det är inte en allt för stor stretch att gå dit.
Nej, det är det inte. Och framförallt när man pratar om kulten och spelaren och så som han kommer bli ihågkommen om nu detta sker. Och sen så finns det ju grejer som kan hända på söndag som kan göra det i alla fall kortsiktigt ännu större. Men att Zlatan kommer bli ihågkommen som en av de absolut största spelarna. Jag vill inte säga bästa, för diskussionen blir så stor då. Den är onödig. Men en av de största spelarna i Milans historia. 100%. Och så som han kommer röra sig på Milans gator i framtiden. Milanos gator, det är ju ingen så kommer ha den legendstatusen.
För återigen, precis som Thomas är inne på här, så har ju alla ni som har följt Milan den här säsongen och kanske framförallt den här våren sett väldigt lite av Zlatan på planen. Och de inhopp han har gjort här senaste två månaderna, att de har varit få, de har varit ganska korta och de har i ärlighetens namn varit ganska smärtsamma att följa. För det är inte längre den Zlatan Ibrahimovic jag har följt i över 20 år som springer runt
och
på den där planen.
Och så påminner man samtidigt om att han är Milans näst bästa målskytt. Alltså
Han är väl ändå tredje bäst.
Du ska in någon jävel däremellan också.
Giroud står på 9 och Zlatan på 8. Leao bäst.
Fan att du så alltid ska in och fördärva.
Ja. Det är fan inte första gången.
Kul på fest och allt det där.
Ja. Nej men verkligen, det jag bara skulle komma till var att trots det så är det ju så att man måste förstå att om inte Zlatan hade kommit tillbaka till Milan i början av 2020, lyft bort Zlatan från Milans senaste 2,5 år, är jag helt övertygad om att Milan inför söndagen inte hade haft någonting att göra med topp 4.
Ja, jag håller med.
Och i det så är ju den här enorma prestationen. Det är ju i det som liksom allting finns. Att Zlatan har ju helt på egen hand. Och då kan du ropa Maldini hur mycket du vill och Pioli hit och det unga gardet dit. Ta bort Zlatan ur ekvationen så hade samma gäng kämpat för att ta en Europa League-plats.
Jag kan säga det bara om helgens Serie A, eftersom du nämnde det på C-more, så är det så att Europastriden, alltså den om Conference League och Europa League-platserna, den avgörs på lördagen. Och sen på söndag klockan 18 så är det Scudetto-striden, då är det Inter och Milan.
Även lite ikväll va? Roma spelar mot Torino.
Just det, den matchen lades tidigare, ja. precis, men Fiorentina mot Juventus och Atalanta mot Empoli i alla fall 20:45 på lördag, så det kommer avgöras där, och sen 18:00 då avgörs Scudetto, och sen så blir det lilla nedtrappningen med bottenstriden där Salernitana och Cagliari gör upp om en plats.
Lilla efterfesten.
Lilla efterkakan. Och du pratade om Spurs innan. Det får mig osökt in på Toto-trippen den här helgen. Som ni vet om så måste ni vara 18 år. Men vi tror ju väldigt mycket på Spurs. De vinner med 2 bollar mot Norwich som redan är ute. Och dessutom tycker jag fan Spurs är jävligt bra ut just nu. Sen form på Contes lag här. Från Italien då plockar vi Milan rakt. De vinner mot Sassuolo, de vinner den här Scudetton. Och i den här bottenstriden då, efter kakan, så vinner Salernitana hemma och The Great Escape kommer bli ett faktum. Kvart i elva, när vi rundar av och avslutar Serie A-säsongen för den här gången. Ni hittar den under godbitar, boostad odds som vanligt, och stödlinjen.se finns om man har problem.
Underbart. Som sagt, 17.00 så är ni varmt välkomna in på Simor för fotbollssöndag Europa när Serie A-säsongen och La Liga-säsongen går i mål. Vi ska plocka ut säsongens lag och vi ska kolla på de snyggaste kassarna och vi ska minnas tillbaka på säsongen som varit, men framförallt så ska vi följa dramatiken då förhoppningsvis kring hur den här Scudetton avgörs, och så får gärna då Zlatan vara med och avgöra rent konkret. Eventuellt, vi tror väl det, så blir det också hans sista match i karriär, vilket gör att vi kommer minnas Zlatans karriär också. Så att det ska bli en jävla mäktig söndagkväll att gå till jobbet på. Så att var med oss då.
Ja, var med oss då. Och sen så vill jag också påminna om att det i helgen är Women Champions League-final. Det är mellan Barcelona och Lyon. Ni vet ju om att Pepsi Max som är med oss hela tiden. Ja, jag vet om hur mycket ni tycker om att dricka Pepsi Max. Det är knappt som man behöver säga det. Tog en Pepsi Max Mango här. Mycket gott i munnen. Men där har vi också svenska intresse i Rolfö. Men Pepsi Max-ambassadören Caroline Graham Hansen, hon spelar också den här matchen. Så ni som är intresserade av både Pepsi och fotboll, missa inte Women's Champions League-finalen. Det blir någonting alldeles extra för Barcelona som alltså vunnit alla matcher i La Liga. De gör the perfect season. Mot då Lyon som historiskt har varit det bästa damlaget. Det blir mäktigt.
Jag hörde att Barca åker med 15 000 supportrar.
Jajamensan, de har ju fyllt Nou Camp med över 90 000. De ska ju till Turin och spela den här matchen. Så att nej, fan, damfotbollen den går som tåget. Och för alla som inte vill missa någonting, där får vi plugga för Toto 5 som har kommit igång. Jag och Petronella i förra avsnittet höll inte med varandra om någonting. Nej. Vilket var jävligt upplyftande. Inte minst för mig.
Ja, jag såg att några lyssnare hade uppmärksammat det här och uppskattat det. Det har varit alldeles för mycket medhårs och hålla varandra i handen här i 28 avsnitt. Men nu börjar din frustration pysa ut för mycket.
Ja, det gör den.
Och nu ska hon sättas på plats, Petro.
Ja, exakt. Vi ska göra ett Tutski-liknande avsnitt, eller inte ett, flera Tutski-liknande avsnitt inför då sommarens mästerskap där dam-EM, Sverige går upp mot Holland i första matchen. Och där vi också på vår Instagram tillsammans med Femmen kommer ha tävlingar med Heineken Alkoholfri om att vinna ruska VIP-biljetter tillsammans med oss ner i juli till, eller ner men bort till öarna. Så att håll utkik på våra sociala medier kring det, även i butiker.
Håll också utkik på era poddfeeder nästa vecka, för att i mitt huvud här så får jag inte ihop det hur du och jag inte ska göra minst 3 avsnitt, för det är sån jävla sprakande vecka nästa vecka. Alltså på måndag, då har hela helgen avslutats, så det finns en jävla massa att snacka om. Men det är dessutom så att Hauersfau, Die Rotenhausen, hela jävla fotbollseuropas stolthet, kvalar senare på kvällen. Kanske är vi på plats, kanske är vi i Tyskland. Ja, men då ska ju det tas ner på tisdagen. Sen är det helt plötsligt Conference League på onsdagskvällen, men Ponne kommer till studion på torsdagen inför cupfinalen i Sverige. Så att det finns ju en fredag att ta ner den på inför helgen som stundar med Champions League-finalen på lördagen. Så att... alltså, det kan bli 4 avsnitt nästa vecka.
Ja, jag har ju ett Ponne här på WhatsApp. Han är ruskigt taggad, inte bara såklart att se den här matchen, cupfinalen, men också på att komma in i studion. Han skriver om bärs och kaffe och allt möjligt här. Så att en taggad Ponne är att vänta.
Jo, men alltså förstå Ponne efter att ha slutat på övre halvan med Brentford. Leeds ryker, 1,5 månads ledighet stundar och det är cupfinal för MFF i Stockholm.
Huset nere på gräddhyllan i Skåne är ju klart också till sommaren. De har hållit på och byggt det. Så att du vet, det är nice att vara Ponne och blicka mot cupfinal och ett Toto-framträdande. Ett efterlängtat sådant.
Kan bli på Tex-Mex-rullar i Burlöv Center.
Det är Kalle Sannerigen blir alltså.
Ja, men som ni hör, det är bråda dagar här. Det är bara att hänga med, fortsätta göra det. Ha en jävla trevlig helg, ta hand om varandra, så hörs vi snart igen.
Vi hörs snart igen, ciao tutti.
Ciao tutti.
pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.